första läsupplevelserna för mig när jag var barn.
Mm. Jag kommer inte ihåg ett smack, men jag kommer ihåg att jag tyckte jättemycket om den också.
Tack så mycket för Kulturnytt. Fabian Assebäck var det som producerade talkshow idag. Brady Jouvier var tekniker.
Och det var alltså Catherine Zimmermann och Jonas Bonnier som stod bakom mikrofonerna denna gång i talkshow. Och det här var en återutsändning från gårdags eftermiddagen.
Sälar som knorrar. Och fiskläten. Veckans Naturmorgon handlar om hur det låter under vattenytan. Och om problematiskt buller från oss människor.
Vi har haft mätningar vid Norra Midsjöbanken som ligger söder om Gotland. Och där har vi inte en enda tyst minut.
Naturmorgon på lördag 17:50.
Närmare i tid, närmare bestämt direkt efter nyheterna nu, ska vi få söndagsintervjun där Martin Wiklin har Martin Krag, Rysslands forskare, som gäst. Nu är 13:00.
Ekonyheter. Vid massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari så hade räddningstjänsten bra samverkan med polis och ambulans. Det visar en ny utvärdering. Men det fanns också brister, bland annat i arbetssätt. Det säger Mattias Larsson som var vakthavande räddningschef vid händelsen.
Efter att den kanske mest akuta fasen är över, ja, då ser vi att då har vi inte planerat för det. Nästa gång vid en annan räddningsinsats då kan det ju vara något som fortgår över flera dagar. Då måste vi ha en plan för det.
Enligt Mattias Larsson måste de också vara bättre rustade framöver. Då de under insatsen inte hade tillräckligt med sjukvårdsmaterial för att ta hand om större blödningar.
Framförallt så jobbar vi med de stationerna som är insatta. Men det här är ju en brist som finns på alla våra 110 brandstationer egentligen. Så att, och där är vi inte.
I utvärderingen framgår det också att de behöver öva ännu mer på situationer med pågående dödligt våld. Marcus Titus, P4 Örebro.
Över 2400 personer har överklagat beslutet att lägga ner stora delar av Sollefteå sjukhus. Det skriver Dagens Nyheter. Karin Granholm, rådman på förvaltningsrätten i Umeå, säger till DN att hon aldrig varit med om att det skickats in så många unika överklaganden. Normalt brukar domstolen hantera runt 2500 ärenden om året. Dom i fallet väntas tidigast i höst. USAs försvarsminister Pete Hegseth har beordrat ett namnbyte på fartyg i flottan som fått namn efter den mördade gayaktivisten Harvey Milk. Detta som en del i att få bort mångfald, jämställdhet och inkludering inom försvaret. Milk var sjöman under Koreakriget men blev avskedad för att han var gay. Han blev senare en av de första folkvalda som var öppet homosexuell innan han mördades 1978. Det är oklart vad fartyget kommer heta istället.
P1, Sveriges Radio.
Strax efter 13:00, natt mot onsdagen den 4 juni, är det dags för en återutsändning av söndagsintervjun från helgen som gick. Den här gången gästar forskaren Martin Krag, Martin Wiklin. Vi får höra ett samtal om att bli immun mot kritik, om en ny världsordning efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och om den svårbehandlade cancern som nu är tillbaka.
Inte riktigt styra över
det. Nej, men då så. Jag tänker, den där gula micken, om du ska ha den så pass...
Det låter som att jag sitter och flåsar eller så.
Du är lite ljutast först bara. Mm. Då kanske man ska prata om det här med andfåddheten så man förstår varför du är andfådd. Eller varför du låter andfådd.
Ja, nej, men det är ju min sjukdom och behandlingen. Så den kombinationen att jag har en underliggande problematik då, bukspottkörtelcancer och väldigt aggressiva, hårda cellgifter.
Mm. Sitter du bekvämt så att det inte är något annat som dessutom gör det ansträngande?
Jag sitter jättebra, ja, tack.
Ja. Och då med eget kaffe också?
Ja, det såg jag till. När ni ligger så bra i ett bra kaffekvarter så passar jag på.
Just det, just det. Men ska vi sätta igång då, direkt?
Thank you. Han är Rysslandskännaren och forskaren som i samband med krigsutbrottet 2022 var överallt. I tv-soffor och nyhetssändningar. Plötsligt var Martin Krags kunskap och expertis det som efterfrågades av alla för att förstå vad det var som hände och varför när Ryssland invaderade Ukraina. Samma år kom hans bok om Rysslands historia, Det fallna imperiet, som blev årets mest sålda fackbok i Sverige. Men under hösten 2022 fick han diagnosen cancer i bukspottkörteln och försvann från offentlighetens ljus. Under 3 år med omfattande behandlingar har han ändå fortsatt att skriva, och till hösten kommer en ny bok om den nya världsordning som kan växa fram i spåren av vår tids stora konflikter. Vi kommer dit så småningom, men vi börjar med det som präglar Martin Krags liv just för stunden, med fortsatta behandlingar och en cancer som är tillbaka.
Ja, men säger välkommen till söndagsintervjun i P1, Martin Krag.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Under omständigheterna är det okej. Redan vid operationstillfället så kunde läkarna då konstatera, som du sa, spridd cancer. Och det betyder att risken för att den också ska återkomma är väldigt förhöjd. Så jag visste om den där risken hela tiden. Och jag hade känt under en längre tid redan innan jag fick liksom se röntgenbilderna som bekräftade vad som hade hänt, så hade jag ju känt under en längre tid att kroppen blev tröttare, och jag anade ju vad det berodde på. Mm. Så jag har under 1 års tid gått på olika typer av behandlingar, cellgifter. Jag har också haft en stor förmån att få pröva en experimentell behandling i Heidelberg i Tyskland, som är en sån här RNA-vaccin som de försöker få att fungera mot bukspottkörtelcancer, för att det är en väldigt svårbotad sjukdom. Konventionella cellgifter i praktiken anses inte kunna hjälpa i min situation.
Det är ju en otroligt låg, vad säger man, alltså prognosen är dålig, så att säga.
Ja, ungefär 5% lever efter 5 år.
Mm. Just, hur har det varit att hantera en sån diagnos?
Nej, det har varit väldigt speciellt. Jag kan inte tala för hur andra liksom hanterar en sån situation. Det finns så många olika varianter av cancer och så många olika typer av patienter som får cancer. Men min inställning hela tiden har varit att jag vill från första början när jag var på sjukhuset, jag vill komma tillbaka till min familj. Jag ska besegra den här sjukdomen, och om jag inte kan besegra den så ska jag i alla fall se till att jag kan hålla ut så pass länge att jag får se mina barn växa upp och få tid med min familj.
Just det.
Det var min drivkraft, så att säga, och det som hjälpte mig att behålla ett visst fokus.
Just det. Hanterar du det på samma sätt idag?
Ja, i praktiken. Min grundläggande sjukdomsproblematik har ju inte förändrats, och sen har jag ju också mitt, så att säga, vad ska vi säga, yrkesintresse, eller liksom min stora intellektuella intresse i livet med liksom forskning, som ju vid sidan om, såklart, att jag har liksom familjen som stöttar, också är ett slags ett stöd indirekt, för att det stimulerar, det håller mig tankarna. Liksom det håller tankarna på områden som jag tycker är konstruktiva och relevanta.
Du var ju ung, du var 42 år när du fick beskedet, mitt i livet, fullt upp med arbete och ganska små barn hemma. Hur var det att få det beskedet?
Nej, men det, jag försöker se på det lite utifrån ungefär. Jag har tänkt mig lite som att det är som en, du tänker en stumfilm från 30-talet, att det går en sån här herre med kostym och käpp, och han liksom visslar och är lite nöjd, och så pang, så får han liksom en flygel i huvudet. Mm. Så kommer det upp en sån här dråplig text då, så här, typ, nu har han hört sin sista melodi. Ja. Ja, och så kommer det så här trombonljud, du vet, så här.
Ja.
Liksom så. Så där kunde jag ligga på sjukhuset efter operationen. Jag kunde liksom inte röra mig, jag var ett kolli, så liksom försökte jag se mig själv ändå utifrån att så här, Ja, det finns en tragedi liksom, som jag känner i det här. På något sätt också objektivt rolig situation.
Hur kan man ens tänka så?
För att man går i livet full av liksom, ja, som du var inne på, liksom, man är mitt i steget, man, mm. liksom, man har någon typ av karriär och liv som pågår och man tror att det ska rulla på. Mm. Och jag har ingen sjukdomshistorik, jag har haft tur i livet att vara väldigt frisk person. Och så pang så får jag bland det dödligaste en människa kan drabbas av. Mm. Så det är...
Och då dyker den där stumfilms.
Då skapade jag min egen film för att hantera det mentala traumat.
Ja. Jag har en annan vän som också har drabbats av cancer och vi pratade just om hur kusligt det är att tänka på alla situationer vi har varit i när den där har suttit och vuxit utan att man visste om det. Ja. Tänker du också på det? Hur länge har den funnits där eller?
Min läkare, en av läkarna som jag hade som opererade mig, han trodde att tumören kanske hade växt under ungefär ett års tid innan den upptäcktes. Mm. Och det var ju bara de sista månaderna som jag förstod att liksom jag kanske att det var någonting som var tokigt. Jag var väldigt trött. Mm. Men sen så var alltså vändpunkten var samtidigt väldigt plötslig. Jag kom hem väldigt sent från en jobbresa, kanske. Jag var i säng 2 på morgonen, skulle upp på morgonen och iväg till ett möte på utrikesdepartementet, minns jag. Och när jag vaknar så, du vet, först öppnar man ögonen som vanligt och tänker att ja, nu ska man liksom klä på ungarna och de borsta tänderna och ja, ska få sin utskällning för att de inte lyssnar. Mm. Men jag kom inte upp ur sängen. Liksom. Jag var fastlimmad och jag kunde inte lyfta kroppen. Mm. Jag var helt utslagen. Och väldigt, väldigt, så jag är väldigt utmattad helt enkelt. Och sen så tog det ett par dagar, kom in till akuten och jag blev inlagd direkt. Mm.
Det här att du, ni fick bort cancern först genom operation.
Mm.
Handlar behandlingen nu om att försöka ta sig dit igen, eller?
Nej, så man kan inte, med min cancer så bedöms det inte... ändamålsenligt att operera 2 gånger.
Okay.
Det är väldigt svårt. Tumören sitter på en plats där du riskerar att ta livet av patienten ifall du försöker ta bort den en gång till.
Okay.
Den ligger ju liksom i vävnad inne i matsmältningsområdet på ett sätt som är väldigt kirurgiskt och otroligt komplicerat. Och du riskerar dessutom att då sprida metastaser ytterligare. Så den blir mer den kan bli mer aggressiv om man försöker peta i den. Men förhoppningen är att kunna bromsa in tumören och trycka tillbaka metastaserna.
Just det, men inte helt få bort dem.
Jag kommer nog oavsett, låt oss säga att det sker ett mirakel och allting går åt rätt håll. Då kommer jag oavsett leva med den här sjukdomen resten av livet.
Det
går inte att bli av med den.
Hur är det att liksom hoppas på ett mirakel, att önska sig ett mirakel?
Ja... det kanske är en fåfäng tanke, men det finns inget alternativ. Jag menar, jag kan inte gå in i en behandling som kräver så mycket fysiskt och mentalt utan att tro på den.
Nej. Det är att den där flygen ska stanna i luften och inte träffa dig.
Ja, den ramlar bredvid kanske nästa gång. Mm.
Du, Martin Krag, du är ju en av Sveriges främsta Rysslandkännare och en av dem som långt innan kriget kom varnade för Ryssland och utmärkte det lite av en hök i debatten, kan man ju säga. Men om man läser tidigare intervjuer med dig så framkommer också en kärlek till Ryssland och till den ryska kulturen. Du har pratat om hur fascinerande land det där är. Hur är dina känslor för Ryssland idag?
Jo, nej men det är helt sant det du säger. Och som sagt, jag har haft att göra med Ryssland hela mitt liv på olika sätt. Först genom att jag besökte landet för att både genom båda mina föräldrar så har jag haft kontakt med hela Östeuropa och Och sen så när jag blev student, så jag studerade i Moskva, jag var doktorand, forskade i Moskva i arkiven, gamla, jag studerade i sovjetisk historia, doktorerade på Handelshögskolan på det ämnet, vilket ju var
sovjetiska arbetsmarknaden mellan 1940 och 1960.
Ja, det är den lockande titeln på min doktorsavhandling. Det var många på Handelshögskolan som inte riktigt förstod varför man skulle hålla på med Sovjetunionen. Men för mig öppnade det upp ett fönster in i en helt annan värld, både i nuet och i historien, som jag haft enorm glädje och nytta av. Jag tror att det är omöjligt att förstå det som händer idag utan att i alla fall i viss mån bottna i det förflutna. Och du vet, när jag hör Putin eller liksom andra ryska befäl, liksom, alltså, eller högt uppsatta beslutsfattare, generaler, politiker, när de pratar så lyssnar jag på det direkt och jag förstår var deras tankefigurer kommer ifrån, mer eller mindre. Jag kan kontextualisera dem, jag förstår. Jag kan se referenserna till sovjetiska läroböcker på 50-talet, till liksom sovjetisk historieskrivning om Jalta 1945, eller liksom debatterna på 90-talet om vilken väg Ryssland ska ta, om man ska gå liksom åt liksom det kinesiska hållet eller det västliga hållet, konspirationsteorierna som Putin yttrar också, liksom, alltså mycket sånt där som folk i väst eller i Sverige kan liksom tycka är jättekonstigt. Vad pratar han om?
Just det.
Det har ofta en någon typ av sammanhang.
Just det, de går ju ofta väldigt långt tillbaka i historien också.
Putin går ju gärna 1000 år tillbaka.
Till Kiev.
Ja, till det historiska Kievriket, för att förklara varför det är helt nödvändigt att invadera Ukraina.
Men vad var det du kom att liksom älska med det ryska, alltså med landet, folket, kulturen? För du bodde ju där, du bodde i Moskva och Sankt Petersburg och studerade ryska.
Ja, alltså kring millennieskiftet, slutet av 90-talet, tidigt 00-tal, så var ju det här en fantastisk dynamism i hela regionen. Du vet, jag hade ju jag besökte Sovjetunionen 1990, och sen så besökte jag Ryssland och framförallt också Baltikum under hela 90-talet. Och jag kom ju från det Sverige som var fortfarande lite det här gamla Sverige. Så jag kommer som barn och helt plötsligt ser jag liksom hemlösa barn.
Mm.
Alltså, du vet, att se konsekvenserna av liksom en total samhällskollaps. Men också sen att se en återhämtning och sen se liksom en optimism och att det händer liksom spännande saker, nattliv, klubbliv, liksom alltså forskning, liksom all näring, du vet, företag som gör kul grejer. Och allt det här, liksom, alla de här trådarna vävs samman tillsammans med det här arvet från det sovjetiska och ja, galna oligarker och maffia, allt det här som man pratade om på 90-talet. Så allt det där pågick samtidigt, och det är klart att det utövar en enorm attraktionskraft, plus att jag fick ju vänner där som har förblivit vänner och säkert kommer vara vänner för livet. De har ju mycket kontakt med en idag, såklart.
För ibland när man hör dig beskriva Ryssland, det är ju en ganska negativ bild du beskriver, och det är genomkorrupt och det är brist på tillit och det är misstänksamhet och angiveri. Då är det svårt att förstå vad det är du tycker så mycket om samtidigt någonstans i grunden.
Man kan väl säga att jag tror att jag har försökt vara mer nyanserad än säga att allting är korrupt, men det är klart att efter den storskaliga invasionen för 3 år sedan så är allt fokus på det, och det finns ju inget positivt med det. Ja. Vi vet ju hur det kommer sluta.
Hur kommer det sluta?
Ja, det kommer sluta med destruktion.
Av
det ena eller det andra. Antingen så kommer Putin uppnå sina mål efter ytterligare år av blodsutgjutelse och förstörelse. Alternativt så kommer vi få ha ett Ryssland som efter ett krig också ska hantera någon typ av misslyckande och liksom hundratusentals döda soldater, för vad då? Så att det är på liksom, ens på lång sikt är det svårt att se någonting, en solskenshistoria ska komma ur det här. Men om vi tänker historiskt just kring mellankrigstiden, så när efter Parisfredarna 1919 så jag menar, över halva Europa fortsatte strider för det första i 4-5 år till med det ryska inbördeskriget och fördrivningarna av folkfördrivningarna i forna osmanska riket och så vidare, och det ledde sen till revanschismen och Weimar-Tysklands kris och Hitler. Vi har ju sett förut hur liksom även krigsavslut kan leda till nya kriser, så att just nu är jag väldigt oroad över utvecklingen, och jag har svårt att, även om man försöker alltid hitta liksom, finns det något positivt scenario, så klart, ja, det finns ett, kanske något solskenscenario, men det är svårt att sätta, det är svårt att peka på det här och nu, så att säga. Jag tror inte vi är där än.
Nej.
Jag tror inte vi har sett de möjligheterna riktigt. Det kommer krävas förändringar i Ryssland av ett slag som kanske Ryssland inte är moget för, alltså någon typ av katarsis eller någon typ av uppgörelse med det förflutna som gör att man lägger det här arvet av militarism bakom sig. Mm. Idén att vara en stor makt när man skulle må så mycket bättre som ett land om man bara levde i samförstånd.
Just det, men går inte den självbilden tillbaka till 1600-talet?
Det kanske är lite reduktionistiskt. Man kan säga att det finns ett historiskt arv, men varje generation liksom kan också lyfta fram olika aspekter. Om vi tittar på rysk historia så är det ju inte så att det är en monolitisk despoti hela vägen igenom i alla fall. Utan du har... Jag tänkte 1815 när liksom alla monarker, kejsare, tsarer i Europa möts i Wien, och en av de liksom viktigaste politiska ledarna där är Alexander den första, den ryske tsaren, som hade fördrivit Napoleons här då tillbaka till Frankrike, men sen frivilligt lämnat Paris. För att han ville ha en balans i Europa. Han avsåg inte ockupera Paris, Wien eller Prag. Och det uppstod en viss balans där Ryssland var en del av en europeisk gemensam säkerhetskultur.
Men du, i ditt historiska perspektiv, du ser ju så långa linjer i historien när du skriver. I det historiska perspektiv som du har, hur stor påverkan tror du att den här invasionen kommer att ha när vi tittar tillbaka i framtiden?
Jag tror att det kommer beskrivas som en väldigt viktig vändpunkt i europeisk och global historia. Ungefär som ett stort vulkanutbrott liksom skjuter ut aska över liksom halva jorden, så kan en sån här storskaligt krig kan inte liksom pågå utan att påverka liksom alla hörn av jorden, världens yta. Vi har ju nu en stat som i princip, alltså i Ryssland då, som i princip säger att den ordning som världen har haft sedan 1945 med FN-stadgan, där staters territoriella integritet är helt central, artikel 2.4, den gäller inte längre. Utan om du är en mäktig stat har du rätt att rita om gränser. Och det är klart att man kan fråga sig, är Putin ett symptom eller är han en orsak till det här? Jag tror att han är både och. För att vi ser ett Kina som under Xi Jinping säger samma sak. De har redan krossat Hongkongs demokrati utan att världen sa någonting. Nu förbereder man sig öppet för att annektera Taiwan. Vi har Donald Trump som ju, även han, pratar om att annektera olika territorier som han anser ska tillhöra USA. Så att det är djupt destabiliserande.
Martin Krag, 2017 så publicerade ju du och en kollega en rapport om ryska påverkansoperationer och desinformation i Sverige. Och identifiera några aktörer, nu ler du,
ja.
Några aktörer som exempel på hur Ryssland försöker forma opinionen i väst. Och det där ledde till mycket uppmärksamhet.
Gjorde.
Två år senare så anklagar Aftonbladet i en kulturtext dig för att vara brittisk spion.
Agent.
Ja. Det är många turer, vi kan inte gå in på alla de där turerna. Nej. Men den artikeln fälls ju sen i pressens opinionsnämnd.
Exakt.
Men jag är nyfiken på, vad fick det där för följder för dig? Ska vi kalla det för spiongate eller?
Ja, alltså du beskrev också en historia i... i olika akter så att säga, och
det pågick ju flera
två års tid.
År.
Ja, jag tror att Aftonbladets kultursida publicerade 17 artiklar som mer eller mindre handlade om mig. De avpublicerade en, men Och så fälldes de för en, som du sa, i pressens opinionsnämnd. Ja. Nej, men alltså ett tag var jag ju... nu för tiden har vi det här uttrycket cancellerad. Och ett tag så var jag nog det. Och det har jag fått höra också från journalister på rätt stora redaktioner som sa att ja, men där 2017 så var du liksom kontroversiell inom citattecken.
Okej.
Så det tog kanske 1-2 år innan jag kände att ja, men nu börjar den här skutan gå åt rätt håll och jag kan i min yrkesgärning bara göra det jag vill fokusera på. Mm. Med min forskning, med att kanske vara en resurs i det offentliga samtalet. Den typen av frågor som jag tycker är intressanta, de frågorna de blockerades när det här drevet var som hårdast. Då kunde jag liksom inte verka riktigt.
Nej.
Men i efterhand så känns det också mycket mindre. Det känns inte alls lika stort, det känns inte alls lika relevant eller intressant som det gjorde där och då.
Just
det. I perspektiv så krymper alla den typen av erfarenheter och man får placera dem i perspektiv. Och för mig så fanns det också en rätt kul, väldigt specifik vändpunkt. Det var ju när min andra dotter, min och Paulina, min frus andra dotter föddes. Det var precis i det här drevet. Vi hade ringt till BB och velat komma in, men de hade inte förstått att det var viktigt att vi kommer in här och nu. Så det var jag som förlöste henne hemma i badrummet. Då.
Jaha.
Och jag hade varit jättetrött, du vet, under månaderna innan och inte haft någon energi och tänkt att fan, jag vågar inte gå ut för alla tittar på mig och tänker, där går den där skitstöveln.
Den brittiska agenten
eller bara NATO-lobbyisten eller vad det nu var. Mm. Ja, och sen så håller jag den här ungen i mina händer och liksom tänker, ja, nu har livet skickat mig en signal om att gå vidare och liksom, ja, sluta tänka på tråkigheter och fokusera på det. Huvudsak, inte bisak. Så det var... Ibland får såna här totala blixtrar från himlen eller slumpmässiga händelser kan också, som i mitt fall, få mig på en annan bana. Lyckligtvis, jag är väldigt tacksam för det, för att ja, det gjorde ju möjligt för mig att fortsätta jobba och liksom, ja, så, vilket jag är glad för att kunnat göra.
Mm. Vilket ögonblick att förlösa ditt eget barn.
Ja, och min fru som är helt otrolig. Det var väldigt speciellt. Vi bor inte kvar i den lägenheten. Det är nästan som att jag funderat någon gång om man ska ringa upp de som bor där nu och berätta att det har skett historiska saker där. Det ska vi låta bli.
Ja. Ja. Du, den artikeln som inledde alltihopa, som du och din kollega publicerade, den har ju fått kritik även från annat håll, ska ju sägas. För att ni... Att det inte var så hårda bevis på de som pekades ut för att sprida desinformation. Mm. Är det någonting du efterhand tycker är bristfälligt eller som du ångrar med den rapporten?
Ja, men det var lite det jag var inne på innan. Att det gick att läsa den på också lite olika sätt. Jag och min medförfattare, jag tror att vi var inne i en viss, då, det man kallar liksom akademisk diskurs. Men det vi skrev tolkades också av andra på ett annat sätt. Och det är inte bra. Man vill ju ha en samstämmighet. Man vill ju att du och jag ska läsa samma text och dra samma slutsatser. Men så blev det ju inte här. Och det ledde till låsningar och så som inte var bra. Så i perspektiv, absolut. Och som jag var inne på också, jag tycker att det är någonting jag alltid tog med mig från min forskarutbildning. Det är att ingen får artikel eller bok eller vad det nu är någonsin sista ordet. Utan det ska, under ideala förhållanden, ska det vara liksom början på en dialog. Och i det här nu blev det inte så bra dialog, men liksom, att folk är kritiska, det har jag inga problem med. Utan det var de andra aspekterna som var problematiska. Att jag menar, att folk ringde min chef och sa att jag borde få sparken eller att jag har cyberattacker. Att det kom cyberattacker som jag inte får än idag riktigt vet vad det berodde på. Och sen hängde sig också ut i ryska statsmedier på ett väldigt på ett sätt som inte var bra för mig.
Just det.
Och det, så att det finns många aspekter av det här. Och så där. Så att, men vad gäller liksom kritik, ja, men självklart, det får man ju äta upp som forskare.
Du, det är intressant det där med ryska påverkansoperationer och desinformation som ju den artikeln handlade om som ni skrev 2017. Idag kan jag uppleva att nästan allting kan anklagas för att vara just en rysk påverkansoperation. Så fort någon uttrycker något som skulle kunna vara positivt för Kreml eller Ryssland, så vips, är det någon som säger att det där är en rysk påverkansoperation. Kan du hålla med om det?
Ja, det har jag gjort redan tidigare. Jag blev anklagad för att bedriva en rysk påverkansoperation redan 2016.
Även du?
Ja. För att vi hade haft ett seminarium som folk som då tillhör, som då tillhörde NATO-lobbyn. De tyckte inte vi skulle ha haft det seminariet på Utrikespolitiska institutet. Och jag blev då i...
En dubbelagent.
Ja, alltså du vet när du sa att liksom jag var liksom, hade liksom en, att det fanns en bild av mig som lite hög, Rysslands hög. Mm. Jag hade inte den bilden alla gånger under mitt liv. Men... så det är en fråga om perspektiv verkligen. Jag håller med dig, vi har haft i väst och i Sverige svårt tror jag att prata om Ryssland, och det där är någonting jag har skrivit om faktiskt en del. I min forskning så har jag alltid försökt vara väldigt konkret och specifik. Det betyder att liksom åsikter kan inte vara en rysk påverkansoperation. Men, eller alltså de behöver inte, de kan ju vara det om det är så att du får betalt från Ryssland för att framföra dem. Men däremot när jag har till exempel pratat om desinformation så har jag alltid varit tydlig med att det har att göra med konkreta sakpåståenden som kommer ur rysk propaganda och som är liksom, vi kan konstatera falska. Mm. Men den här debatten den har ofta varit väldigt slängig. Och i Sverige, i alla fall fram till 2022, så kom ju hela Rysslands debatten också på ett olyckligt sätt att bindas ihop just med NATO-frågan i Sverige.
Ja, just det.
Så att i det här lite binära synsättet så var det så att de som ansågs vara kritiska mot Ryssland och varna för Ryssland, kanske lite för mycket då, inom citattecken, de kunde misstänkliggöras för att ha ett ärende att vilja ta med Sverige i NATO. Och tvärtom då, de som uttryckte skepsis mot NATO kunde misstänkliggöras för att har Rysslands vänliga åsikter, vilket de inte alltid hade, även om de vissa ibland hade de väl det då. Men det behövde ju inte vara fallet, så att säga.
Just det. Men tycker du att vi har ett samtal som är ett fritt samtal där man kan diskutera Ryssland, eller har det blivit som en åsiktskorridor på grund av hela tiden att man får den här etiketten på sig, att det är desinformation eller det där är en rysk påverkansoperation, så fort man säger någonting som men kanske skulle sammanfalla med vad Ryssland tycker själva eller personerna i Kreml?
Jag tror att om jag tar ett steg tillbaka och försöker titta på det inte utifrån mig själv, så tror jag att det finns i samhällsdebatten det är precis det problemet du nämner. Jag för min del känner ibland att jag har varit med om det här med drev och sådär, åt båda håll, och olika håll, upp och ner, höger och vänster. Så jag har på något sätt blivit immun. Om någon säger att jag är en putinist eller skulle säga det, eller om jag säger att jag är en NATO-krigslobbyist eller något annat, så liksom det liksom rinner av mig i alla fall. Eller liksom jag bryr mig inte om det, jag fäster ingen vikt vid sådana liksom påståenden. Men jag vet att för många andra som inte är kanske lika härdade alla gånger, eller som inte tycker att så kan det vara jobbigt att behöva ta emot sådana påståenden. Mm. Och det är klart, det är inte bra för samhällsdebatten.
Hur blir man immun mot det? Får man en hårdare hud bara av att ha blivit...
Se till att Aftonbladets kultursida publicerar 17 artiklar om dig.
De är ju inte här och kan ge sitt perspektiv, behöver jag ju understryka nu. De har ju annat perspektiv.
Ja, nej, men som sagt, jag sa det med glimten. Jag menar inte så, kanske hårt, om det lät hårt så menar jag inte det. Men det... Jag vet inte ärligt talat, för att... alltså du vet, när om du är forskare, du kan ha de bästa intentioner. Om du är journalist, du kan ha de bästa intentioner. Men när du offentliggör liksom synpunkter, då hamnar du också i en politisk kontext. Och den politiska kontexten kan du inte alltid kontrollera eller förutse. Mm. För att det, människor kan se, läsa, höra det du säger på så många olika sätt. De kommer tolka in liksom olika budskap mellan raderna på sätt du inte riktigt kan vara medveten om själv. Och så alltså jag tror att helt enkelt bara att det bästa man kan göra är att kanske försöka vara så ödmjuk det går att vara. Öppen för kritik. Medveten om att ingen slutsats någonsin är sista ordet. Men det är ju svårt. Mm. Det är ju någonting som ankommer på alla som deltar i det offentliga samtalet. Och då kommer det in också psykologi och säkert prestigefrågor och annat som gör det svårt att backa. Det har vi sett låsningar i debatten ibland som är helt onödiga. Till synes onödiga.
Just det. Vi har fått läsa ett utkast av delar av din bok som kommer i höst. Och vi fastnade, jag och min producent, för en formulering.
Mm.
Jag ska citera här. Eviga är de mänskliga karaktärsdrag och patologier som driver historien framåt.
Ja, det låter kanske lite bittert när du bara säger det.
Vad är det för karaktärsdrag och patologier?
Ja, men i grund och botten så sker ju inte politik eller utveckling i ett vakuum, utan det är ju människor med agens. Det betyder att vi ofta har en viss grundläggande, kanske psykologisk profil som påverkar våra beslut, våra tolkningsramar. Och de har mycket mer betydelse än vad vi kanske vill tro. Och det finns negativa, det är när jag pratar om patologier då som en drivkraft. Så, ja, det är revanschism, prestige, aggressivitet. Allt är ju en del också av människans natur, precis som vi har goda karaktärsdrag som kan främjas och bli vägledande, så har vi negativa, farliga karaktärsdrag som kan skapa oerhörd ödeläggelse om de drivs till sin yttersta spets, som vi såg under världskrigen, som vi såg vid olika tidpunkter historiskt.
Mm. Ett bärande tema i det du skriver är också att vi står inför ett maktskifte i världen, ett av många i vår moderna historia, och därmed en ny världsordning. Hur ser du? Vad ser du framför dig?
Ja, men det är någonting egentligen som jag inte vågar säga för mycket om, för att jag tror att vi är i en slags en fas i historien där det är väldigt mycket som väger. För att konflikterna som vi har pratat om med Ryssland, Ukraina, Mellanöstern, USA, Kina, de har inte lösts ut. Vanligtvis efter storkrig så har ju människor satt sig ner och försökt skapa nya ordningar när den gamla har raserats. Och det skedde senast då 1989-91, och det kom ju till uttryck i det som heter då Parisstadgan 1990. Och då kom ju Europas länder och flera andra länder som skrev under den här konventionen. Då kom man överens om demokrati, mänskliga rättigheter, respekt för staters territoriella suveränitet. Allt det här skrev ju då Europas länder under på, inklusive Sovjetunionen, sen Ryssland, som tog över ansvaret för att respektera Parisstadgan, även dem. Och nu ser vi att det här har raserats. Demokratin är på tillbakagång, gränser respekteras inte. Men vi har inte heller en ny ordning. Vad är det för ordning som ska ersätta det här då? Det är lite tidigt faktiskt. Men det jag försöker diskutera i boken är liksom vad kan det här betyda? Och vad kan det leda fram till? Och så, och det, vi har ju liksom både regionala frågor i Europa, och Europa till skillnad från för 200 år sedan är inte i världspolitikens förarsäte längre. Det är inte längre fransmän och britter som styr världens öde, utan mer och mer så verkar det ju som att det är USA och Kina som är de två stora definierande makterna i vår tid.
Det är verkligen en tid där en ny världsordning kanske formas, allting förändras. Samtidigt som det sker så behöver du hantera den här väldigt allvarliga sjukdomen.
Mm.
Hur har den förändrat ditt perspektiv på världen?
Ja, men den kanske har lagt ett ytterligare lite sådär mörkt raster på ett redan existerande mörkt raster.
Mm.
Jag tror att på något sätt så är all, liksom när man skriver historia, liksom kanske till och med all forskning i någon något hänseende är liksom personligt också. Men varför väljer man en viss frågeställning? Varför ser man på liksom problem på ett visst sätt och så vidare? Det är klart att det har också att göra med personliga perspektiv hos författaren. Och det är klart, jag har säkert präglats sista tre åren först av liksom den här enorma katastrofen i vår tid som är det rysk-ukrainska kriget och sen min personliga erfarenhet då med att vara, leva med en väldigt farlig sjukdom. Så att det har säkert förstärkt varandra.
Just det. Du som är så intresserad av världsutvecklingen, att leva i en tid nu där så mycket händer och du sa att det står och väger. Vi vet inte exakt hur det kommer att falla ut. Hur känns det liksom att eventuellt inte kunna få se hur det här fortsätter att utvecklas? Finns det någonting som påverkar dig i det?
Ja, det gör det. Det är ju tanken på att inte se mina barn växa upp till, vad ska vi säga, en ålder där de är tillräckligt självständiga för att ta vara på sig själva. Du vet, när jag var liksom 14-15, jag hade ett jättestort musikintresse också genom min storebror. Du vet, jag var liksom i London som 15-åring, gick ut på nattklubbar och inga, liksom, vi samlade på skivor och höll på med, du vet, DJade och så. Sen var jag i New York och liksom, sen var jag i Moskva. Liksom, ja, det. Och jag bodde där. Världen var liksom en öppen plats och liksom, det kändes som att man hade en sån frihet och det känns som att vi lever i en tid där allting bara blir mer begränsat. Och det oroar mig. Det är någonting jag bara liksom känner en sorg för inför. Men det är klart, när jag tänker på det som far som, till två barn, så tänker jag också väldigt mycket på den min egen specifika relation och den viktiga fäster vid att kunna finnas där för dem. Och min familj också, som jag liksom haft mycket, mycket stöd av.
Trots allt det här mörkret, du beskrev det här mörka rastret som lades på ett mörkt raster och oron som finns, så det känns som att det finns mycket lust i dig både till arbetet och till livet och till familjen.
Ja, men det tror jag.
Är det en slags motståndskraft som kommer ur att du går igenom någonting riktigt tufft, tror du?
Det där är intressant. För jag har liksom tidigare i livet bara vid olika tidpunkter reflekterat över så här, hur skulle man reagera på att, du vet, hamna i någon typ av väldigt jobbig situation. Och det intressanta är att jag har ju då varit i sjukvården mer eller mindre in och ut ur den i 2,5 års tid. Och det som en av de mest slående aspekterna av att befinna sig liksom där jag har varit är att patienter överlag, oavsett hur allvarlig problematik de än har, hanterar det väldigt bra. Jag tycker liksom det är ett lugn. Det finns ett lugn hos patienter som jag möter och en enorm styrka. Även vid gravens rand och personer som tyvärr inte finns med oss idag som jag har träffat. Så har jag sett den här styrkan.
Jag ser ju den styrkan i dig. Ja. Vad tror du att den beror på?
Jag tror att det är för att, du vet, när det verkligen gäller på något kanske, är det så enkelt att vi människor har en förmåga att samla oss. Och fokusera på det som vad är det som är viktigt i mitt liv. Och om man kan identifiera det, det kan vara vad som helst. I mitt fall var det min familj i första hand och sen mitt liksom, akademiska intresse i andra hand. Och för andra kan det vara vad som helst, det spelar ingen roll. Men om man kan identifiera det, vad är min energikälla? Då kan den energikällan expanderas och bli väldigt stark.
Men musiken hänger inte med där, eller?
Jag är numera mer bara i största allmänhet en musikkonsument på en riktig 40-plus nivå, vilket betyder att jag kurerar min vinylsamling och köper dyrare och dyrare nålar till skivspelaren i förhoppning om att jag ska hitta det perfekta ljudet. Och den typen av liksom fåfänga beteende.
Det finns ingen genvägar till det perfekta ljudet.
Ja, det är mycket man inbillar sig man ska hålla på med när man ja, jag har ett musikintresse, är det lätt att liksom gå för långt ibland. Det kan jag erkänna, men det är också, det är väldigt roligt. Jag har haft enorm glädje. Många av de vänner jag fick genom liksom, genom hela liksom, musik kulturen, klubbkulturen som jag blev en del av som på 90-talet, de är ju fortfarande vänner än idag. Så det har betytt mycket också.
Jag tänker, liksom, man har en sån sjukdom. Hur ser du på tid och liksom tiden som kommer? Hur långt sträcker du din blick?
Ja, alltså vad gäller min fysiska överlevnad så, eller ja, behandlingssituation så jag tänker alltså, jag kan inte se längre än 3 månader, 6 månader i taget. Det är min verklighet så att säga, att jag måste förhålla mig till att det kan förändras. Jag hoppas då kunna slutföra mitt bokprojekt, att den ska kunna komma ut som jag planerat, som det är planerat i september. Och efter det så hoppas jag kunna vara så pass stark att jag kan fortsätta göra det jag vill och drömmer om att kunna göra.
Mm. Har du någonting som du ser fram emot mest inom den här tre månaders perioden då?
Det skulle vara roligt att kunna börja jobba, även om det bara är deltid. Och om jag liksom lyckas få kontroll på min nuvarande situation som har gått åt fel, den har tyvärr gick åt fel håll under en lång tid, men om jag lyckas få kontroll på det så skulle det skulle vara glädjande. Och så, det, möjligtvis finns det en del tecken på det, men det är tyvärr för tidigt för att säga någonting om det.
Tänk att arbetet ändå är så viktigt, att det är det som du ser fram mest emot.
Jag kanske har gjort jobbet till en för stor del av min identitet. Mm. Men jag känner redan att familjen har jag redan. Mm. Den har jag liksom aldrig förlorat. Om det är en pusselbit som saknats så är det väl kanske att sätta sig på tunnelbanan med sin lilla portfölj och liksom åka in till jobbet varje dag. Men vi får se. Om saker går åt rätt håll och världsandan på något sätt vill mig väl så kanske det också händer.
Mm. Vilken fin vardaglig bild med den här idén om att sätta sig på tunnelbanan med sin portfölj på väg till jobbet.
Ja, den är mysig. Jag är ju uppvuxen i Stockholm. Jag åkte ju alltid tunnelbana sedan jag var liten unge. Liksom. Mm. Jag gillar det.
Med en takeaway kaffe i handen.
Ja, då är vi i paradis, då pratar vi om paradiset. Det är fulländat. Man behöver inte mycket mer än det. Det som spelar någon roll. Att liksom när allting kommer till kritan, du vet. Vi har ju pratat om de här negativa sakerna och så där, som också kan ske i en människas karriär. Mm. I perspektiv som sagt så liksom spelar inte sånt så mycket roll.
Nej. Ja, Martin Krog. Ska vi säga så?
Tack ska du ha.
Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Ja, tack själv.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin mötte forskaren och Rysslandkännaren Martin Krog. Ljudet sköttes av Johan Hörnqvist och producent är Filip Bom. Söndagsintervjun i P1 produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
Om några minuter ska vi lyssna till en andakt. Klockan 13:50 i natt hör vi den. Före det några ord om en av de P1-dokumentärer som finns att lyssna till. Den här historien berättas dessutom i 3 olika avsnitt som också innehåller en skildring av en organtransplantation och flera intervjuer med läkare och forskare som berättar där om sepsis eller blodförgiftning och hur det behandlas.
P1 dokumentär.
Är du redo för svampen?
Ja.
Hempas kamp. En kärlekshistoria av Niklas Zackrisson.
Det här handlar om en person som drabbas av sepsis, blodförgiftning och tvingas amputera armar och ben. Och hur hans förhållande med sin sambo förändras och hur det här påverkar hela hans familj. Så man får följa med. Det är inspelningar som sträcker sig över 10 år där jag träffade de här personerna som är med i dokumentären för 2016 och var med när de gjorde en njurtransplantation. Man kan säga att det är en nära skildring av en familj i kris och hur man tar sig ur det här och hur viktig kärleken är och hur stark den är och hur den kan visa sig på olika sätt.
Men, ja, skål! Kul.
Hempa greppar det lilla shotglaset mellan armstumparna.
Vad är det värsta glaset du kan få framför dig?
Var på en fotbollsmatch på Råsundet. Supertunn plastmugg. Det är ingen höjdare. Det blev bara... Oj.
Vad har gjort störst intryck på dig när du har jobbat med de här programmen?
Ja, det är ju svårt att säga, men det är väl just att deras livsglädjen då, både Hempa, att han är så på något sätt oberörd i ordets bästa bemärkelse. Alltså han är så ändå glad av sig trots allt som har hänt. Och Madde som är så eftertänksam och klok och öppen och ärlig. Och så Kalle Ville då såklart som bara är så härlig och öppen och också väldigt ärlig och rolig.
Jag tror att det var, kan ha varit när jag lyssnade på de två första programmen. Då hade jag tankar om det, jag kände en stor tacksamhet bara när jag stod och handdiskade. Liksom att man har sina friska händer och så vidare. Att det är ingen självklarhet för alla människor.
Nej, men precis. Alltså det här med händerna är ju så viktigt. Man tänker inte på det, men det är någonting man använder hela tiden. Och att bara kunna äta på egen hand, det är någonting som Hempa inte kan. Och också ser hur bra och hur väl han tacklar det här.
Alla de här tre programmen, Niklas, Zachrisson, hur kan man lyssna på dem i appen Sveriges Radio Play? Och vad söker man lättast på?
Det är bara att söka på Hempas kamp.
Det var Magnus Victorin som intervjuade här. Nu drygt 2:50 lämnar jag över till andakten.
Det är den andra dagen i den judiska högtiden Shavuot. Vi möter Annabel Gyllenspets som berättar om Rut och Nomi i dagens andakt.
Idag är det den andra dagen av Shavuot, tiden för givandet av lagen till det hebreiska folket vid Sinaiberget. Och då brukar vi läsa berättelsen om Rut och Nomi i Bibeln under morgongudstjänsten i synagogan. Det är en romantisk saga om förlust, trohet, kärlek och lojalitet som utspelar sig omkring 1000 år före vår tideräkning. Historien börjar med att Nomi, hennes man Elimelech och de två sönerna Mahlon och Kiljon flyttar från Betlehem till Moab, nuvarande Jordanien, under en hungersnöd i hemtrakterna. De båda sönerna gifter sig så småningom med varsin moabitisk kvinna, Rut och Orpa. Tragiskt nog så dör pappa Elimelech och snart därefter även de båda sönerna. Nomi, Rut och Orpa lämnas nu som barnlösa änkor. När Nomi och svärdöttrarna förlorat sina partners bestämmer sig Nomi för att återvända till sin hemstad Betlehem, där det nu inte längre råder hungersnöd. Svärdöttrarna vill göra Nomi sällskap och de ger sig av alla tre tillsammans. Det är vår och de färdas troligen till fots längs kända vägar med all säkerhet i något större sällskap med beskydd. Någonstans på vägen ångrar sig Orpa och hon återvänder hem. Rut däremot säger till sin svärmor: försök inte övertala mig att överge dig och vända tillbaka ifrån dig. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar också jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö. Och där vill jag bli begraven. Herren må göra med mig vad som helst. Endast döden ska skilja oss åt. Det är ett vackert landskap de vandrar igenom. Grönskande dalar med olivlundar och dadelpalmer. På marken skira vårblommor i gräset. De båda kvinnorna håller sig nära varandra. Nomi berättar om sin hembygd förut. Om släktingarna hon inte sett sedan hon lämnade Betlehem. Nomi lär ut om traditionerna och lagarna i Judén. Om tider för sådd och skörd. Om villkoren för ensamma änkor. Rut försäkrar Nomi att hon ska göra allt hon kan för att hjälpa Nomi till ett värdigt liv. Att hon ska slippa leva som tiggare. Nomi börjar se ett hopp för framtiden, även om sorgen efter maken och sönerna ännu väger tung över henne. Din Gud är min Gud. Detta som Rut säger till Nomi är den viktigaste anledningen till att vi läser berättelsen om de två kvinnornas öden. Vi ser upp till Rut för att hon frivilligt gav upp sin egen tro och kultur för att omfamna den judiska tron och följa Nomi. När Gud gav lagen till Moses på Sinaiberget skrämdes folket av torden och blixtar till underkastelse. Rut däremot, hon tar emot lagen och vill leva som judinna alldeles frivilligt av kärlek och övertygelse. Och så ska det ju vara. Det kan låta väldigt enkelt, men den här berättelsen lär oss också om det som på hebreiska heter chesed, orubblig vänlighet eller omtanke. Chesed är att göra gott, att läka, att ta hand om. Det gör Rut. Och hennes omtanke om sin svärmor Nomi leder till slut till att Rut finner en ny make och de får en son som blir farfar till kung David. Nomis och Ruts tillvaro som fattiga änkor är över. Berättelsen får ett vackert och lyckligt slut. Och jag kan ännu en gång dra en suck av lättnad. Trots att jag vet hur det slutar. För det är inte bara Ruts tillgivenhet och uppoffringar jag läser in. Hon blir en riktig människa som står framför mig med allt som en människa är. Hon väcker så många känslor i mig att jag blir sentimental. Och det händer annars inte så ofta. Under Shavuot läser vi ur Saltaren och jag avslutar med några rader. Den hjälplöse reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland furstar, bland furstarna i sitt folk. Han ger den ofruktsamma ett hem som lycklig mor till söner. Kom till ro min själ, Herren har varit god mot mig. Han räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning.
Har hört Annabel Gyllenspets som utifrån sin judiska tro talade om högtiden Shavuot. Musiken i programmet heter Rhythms of Tof Miriam. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
Mästerverken i P2.
reder ut den klassiska musikens bästa verk.
Det här är en av Big Five inom violinkonserter.
Som jägartroféer, jakttroféer.
Ja, tänk Beethoven, Tchaikovsky, Mendelssohn, Bruch och Brahms.
Uppstoppade på väggen.
Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Här i kanalen P1 ska vi få säsongsavslutning av vårt granskande program Kaliber. Men före det nyheter när klockan har blivit 2.
Senare idag väntas riksdagen anta en ny lag om förbud mot försäljning av lustgas i berusningssyfte. Socialminister Jakob Forssmed säger till SVT Nyheter att det är en mycket kraftfull lagstiftning. Bland annat så innebär den att införs det ett förbud att sälja till personer under 18 år och man ska bara få köpa högst 2 normalstora behållare per tillfälle. I Västerås har kommunen börjat omplacera barnskötare till arbeten inom vården på grund av allt färre barn. Ulrika Adamsson är verksamhetschef inom förskolan på Västerås kommun.
Vi har helt enkelt för mycket personal i förhållande till antalet barn som har sökt förskola i Västerås stad.
Ja, barnkullarna minskar alltså. Men samtidigt så skriks det efter personal till vård- och omsorgsyrken.
Medarbetare som har varit föremål för arbetsbristprocessen har blivit matchade ut till tjänster inom staden utifrån sina kompetenser. Det är 62 stycken som har erbjudits nya tjänster och tackar ja.
Mikael Gavell, P4 Västmanland.
SMHI har utfärdat en röd varning för farligt höga flöden i Korpån i Dorotea kommun. Det är efter snösmältning i kombination med regn. Det kan vara förenat med livsfara att vara nära vattendraget och det är hög risk för översvämningar, ras och skred i samband med det här. I USA kommer hård kritik mot Trumps budgetförslag från miljardären Elon Musk. På X kallar Musk budgeten för en avskyvärd styggelse och skriver att den kommer att öka det redan gigantiska budgetunderskottet enormt. Musk lämnade nyligen sin roll i Vita huset som ledare för organisationen Doge. Ekot klockan 2 med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Vi ska höra ett avsnitt av vårt granskande program Kaliber nu strax efter 2 på natten. Rubriken är Vanvården på 100-årsgatan.
Jag har jobbat i över 40 år i kommunen och jag har aldrig sett något liknande. Jag var i chock.
Jag tänkte, vad fan är det här någonstans? Hur ställer du människor som inte bryr sig?
De har drabbats av en hjärnskada och bor här för att få omsorg. Istället blir de lämnade hela nätter av personalen i sin egen avföring. De larmar, men ingen hör. De skriker, men ingen lyssnar.
På natten fanns det folk som inte kom in i huvud taget till mig. Jag kan lära mig hur länge som helst kommer de.
En natt lyckas Henrik, som har Parkinsons sjukdom, resa sig upp från sängen, ta sig ut i korridoren i det kommunala serviceboendet. Då upptäcker han att nattpersonalen ligger och sover. Dagen efter säger han till enhetschefen. Och från den dagen får han ett helvete. Personalen, som nästintill tagit över boendet, börjar straffa honom.
Det var ju katastrof, han går igen direkt.
Alltså det här är sånt övertramp så det finns inte.
Jag vill inte välja att jobba med människor.
Du lyssnar på Kaliber med mig, Ola Sandstig, om vanvården på 100-årsgatan.
Det var fantastiskt. Jag reser med min familj och dykt med hajar i mitt i havet med min dotter. Jag har haft ett fantastiskt liv med min familj.
Bland det första man lägger märke till när man träffar Henrik är ögonen. Kroppen i krum, det ena benet lite kortare än det andra. Och han bär alltid en halskrage i skumgummi för att stabilisera upp huvudet som lätt faller framåt. Men ögonen är glasklara och skarpa och blixtrar med jämna mellanrum till av glädje eller av ilska.
Jag jobbar som testingenjör på Saab Space. Vi skickar upp ombord satelliter som styr hela satelliten.
Så i princip kan man säga att du var, lite slarvigt uttryckt, raketforskare?
Nej, det var jag absolut inte. Jag hade många, många kollegor som var mycket, mycket vassare än jag.
Ja, men du var inne i branschen i alla fall.
Jag var inne i branschen.
Det var på hösten 2017 de första darrningarna kom i fingrarna. Henrik arbetade då som ingenjör och cyklade till jobbet varje dag. Snart var det slut med det. Och istället fick han dagligen kämpa för att kroppen skulle lyda huvudet.
Och det är en atypisk Parkinson som är väldigt ovanlig. I ena sekunden kan jag röra handen rakt här, uppåt och greppa och lyfta mig själv. Nästa sekund kan jag inte flytta handen därifrån, inte till centimeter.
En bra dag tar Henrik spårvagnen in till stan och går omkring i begagnat affär. Den lilla lägenheten han bor i är fylld av prylar. Isärplockade gamla kameror, en antik symaskin, en kirurglåda från 1845. På bordet ligger en hög med blyertsteckningar på folk han ritat av när hans händer fungerar, vilket de gör just nu.
Ja, jag ska rita. Det var många lyckas med det. Vi menar att jag så bra, jag kramar om mig. Liksom.
Här finns också rullstol, rollator och kryckor som Henrik använder beroende på dagsform. En dålig dag behöver han hjälp med allting. Att ta sina mediciner, klä på sig och gå på toaletten.
Jag blir som en pinne bara. Jag ligger i sängen och tittar i taket.
Tidigt 2021 blir Henrik rekommenderad en lägenhet i ett nyöppnat kommunalt serviceboende på Hundraårsgatan i nordöstra Göteborg. Det är specialiserat på personer med förvärvad hjärnskada. Alltså de som drabbats av en skada eller sjukdom i vuxen ålder. Det kan vara stroke, Parkinsons eller en trafikolycka. De betalar hyra för lägenheten men har också gemensamma utrymmen. Kök och vardagsrum, soffor, tv och några plastblommor. Personal finns dygnet runt. Behöver de hjälp är det bara att trycka på en larmknapp. Henrik har stora förhoppningar.
Förhoppningen ska vara bra boende där folk tar hand om mig. Men ack vad jag bedrog mig.
Efter en knapp månad börjar Henrik se ett mönster. Om hans kropp har fastnat i ett läge, vilket den ofta gör, eller om man behöver hjälp med toaletten och trycker på larmknappen, är det sällan någon kommer. Framförallt inte på natten.
Jag kan larma hur länge som helst kommer. Jag tänkte, vad fan har jag hamnat någonstans? Hur ställer du människor som inte bryr sig?
Alltså jag visste ju då att det fanns stora utmaningar och ryktet har ju gått i hela nordost om detta boende att det var inget bra, alltså det var kaos.
När Nina Johansson börjar arbeta som stödpedagog på Hundraårsgatan tar hon det som en utmaning. Hon är utbildad beteendevetare, har arbetat i 40 år inom kommunen med vård och omsorg, men kunde lika gärna ha varit på andra sidan.
Jag fick ju själv en hjärnblödning för 8 år sedan. Nu hade jag tur, eller änglavakt som de sa på sjukhuset. Om jag hade blivit halvsidesförlamad, då hade jag bott där, då hade jag inte jobbat där.
Nina arbetar dag och upptäcker ganska omgående att serviceboendet inte fungerar som det ska. När hon kommer på morgonen har nattpersonalen inte städat, inte bytt inkontinensblöjor på boende eller vänt på dem som har liggsår.
Alltså det kunde ju vara nedkistat hela sängen och det var kallt och då är det ju inte nytt om personen är kall.
Larmmottagarna är ofta urladdade, ibland för att personalen drar ut dem ur väggkontakterna och laddar sina privata mobiler. Andra gånger trycker personalen helt enkelt av larmen eller sätter dem på ljudlöst.
Det var ofta som de sa liksom, han kan vänta. Och så tryckte man av larmet och så gick man inte på larmet då.
Du hörde det alltså?
Ja, många gånger. Det fanns till och med tillfällen som man inte hittade. Hittade några larmottagare och när man letade då, vid ett tillfälle så hittades en larmottagare i en kastrull.
Är de gömt i kastrullen eller hur hamnade det där?
Ja, jag utgår ifrån att man gömde det eftersom hur hamnade det där annars? Det ska i laddan när man inte har det på sig.
En natt behöver Henrik hjälp med att gå på toaletten. Han trycker på den röda larmknappen som han har i sängen, men ingen kommer. Han trycker igen och igen. Ingenting händer. Till sist kan han inte hålla sig längre och gör allting i sängen.
Jag har själv legat i sängen i 3 timmar med skit i sängen. Jag har ju Parkinson och ibland kan jag inte resa mig ur sängen en millimeter. Och så kommer hur mycket som helst. Hela sängen, du bara ligger i det och man larmar och larmar. Det kommer ingen.
Det bor 10 personer på serviceboendet. De flesta kan inte gå och har svårt att kommunicera. Flera av dem har fått ligga hela nätter i sin avföring när deras larm eller